Han är ju en oerhört charmerande person. Det är därför han lyckas med det här. Han har ju begåvningar som går långt utöver det vanliga.
Och det värsta jag vet, det är lögner. Och är det något jag blir riktigt arg över så är det när folk ljuger. Och det är det enda han har sysslat med.
Det är tunn att han inte åkt dit tidigare ordentligt. Så jag bara tycker synd om de här människorna som har råkat dit för dem. För jag vet ju själv hur jäkla jobbigt det är.
P1-dokumentär Ljungbybedragaren. Ett program i två delar av Henrik Svensson. Andra delen, Sällskräck och roulette.
Jag vill inte framträda med mitt namn. Sen har jag familj och de vet ingenting heller. Och jag vill inte att det ska komma i dagar.
Vad är det som gör att du inte vill att det ska komma fram?
Ja, det kan ju ställa till oerhört mycket. Det kan ju vara att min egen familj förskjuter mig och säger att nu vill du inte ha med mig att göra med. Mina föräldrar tror jag skulle klappa ihop totalt.
Det här är en person som vi kallar för Torgny och vi har bytt ut hans röst. Torgny är i övre medelåldern och bor på en gård långt ifrån närmaste stad. En sommardag 2014 svänger in en bil på Torgnys gårdsplan. Ut ur bilen stiger en man som Torgny har lärt känna via en telefonkontaktlinje. Han presenterar sig som Emanuel Angel.
Snyggt klädd, hade någon basthatt på huvudet. Märkeskläder, märkesskjorta, märkesshorts och märkesskor. Ja, någon form av sandaler tror jag.
Efter att de hälsat på varandra sätter de sig ner och börjar samtala.
Så vi pratade ganska länge och han berättade om att han var ju duktig semestervikarie vid Tylösand. Så han fick vara i restaurangen och servera medan övriga vikarier fick städa och bädda sängar och annat.
Emanuel berättar för Torgny att han är helt ensam. Han saknar både familj och vänner och har haft en tuff uppväxt. Men sedan en tid tillbaks har saker och ting börjat falla på plats. Han har fått jobb på Per Gessles hotell i Tylösand. Och till hösten väntar civilingenjörsstudier på Chalmers i Göteborg. Där vill Emanuel hyra en lägenhet, men han saknar pengar till depositionen. 6 månadshyror.
Och det här var ju hans chans att få ett boende ganska nära Chalmers så att han skulle kunna börja studera. Och han gav ju ett sånt ärligt intryck alltså. Så jag betalade in det och sen behövde han ju då möbler i den här lägenheten för att den skulle ju hyras ut omöblerad. Och då skulle han köpa möbler från Tylösand som de inte använde. Och så helt plötsligt började han på Chalmers i Göteborg. Och då var det studentlitteratur, det var måltidskort. Och jag försökte att du måste ju ha tjänat pengar på Tylösand. Så att du... Men då påstod han att han fick betala 200 kronor för maten om dagen och 200 kronor för att han skulle få sova där. Så han ägde precis inte några pengar.
Månaderna går och Torgny fortsätter föra över pengar till sin nya vän. Och han får bekräftelse på att både lägenheten och möblerna finns.
Ja, han ringde upp och han svarade, för jag ringde väl han. Sen svarade han då och sen blev det då med bild. Och då låg han och gosade i en stor Carpe Diem-säng. Sen gick han vidare in i sovrummet och där hade han skjutdörrar på en hel vägg. Och drog han väck dem för att visa att där är inte bara Ralph Lauren kläder. Hela vägen.
Var det hans hem, tror du, eller?
Jag vet inte. Och jag sa till honom flera gånger alltså att jag vill absolut inte ta några risker. Så för fan, lura mig inte.
Men det är inte Emanuel som visar upp sitt stiliga hem för Torgny. Det är Jakob. En känd bedragare från Ljungby som polisen utreder för mångmiljonbedrägerier. Han misstänks bland annat ha lurat en äldre kvinna på över 1 miljon i samband med en husrenovering. Och en pensionerad diplomat säger sig ha blivit av med betydligt mer än så.
Alltså mitt liv är ju kvaddat på grund av det här, det får man ju lov att säga. Och det är ju tack vare att jag har mina egna erfarenheter och min egen styrka som jag överhuvudtaget kan sitta i den här intervjun.
Amunds Hylte, Småland. Den pensionerade diplomaten Anders Karlsson kom i kontakt med Jakob 2012 via ett HBTQ-forum på nätet.
Det är svårt att finna ord för sådana människor som är... vars hela värld är full av skit. Alltså hela tankesättet, hela bedömning, hela värderingsskalan är bara skit.
Under 2 års tid förde Anders Karlsson över 6,1 miljoner kronor till Jakob. Anders har också förlorat sin gård som gått i arv i flera generationer. Den före detta miljonären får nu istället hyra gårdens drängstuga. Och så har han skatteskulder på flera miljoner.
Så att nu så är hela jag slut när det gäller finansiell förmåga. Alltså totalt, jag har aldrig i mitt liv varit så utsatt på det sättet.
Anders går in och sätter sig i köket. På köksbordet står 9 pärmar uppradade.
Ja, det finns 4 pärmar som innehåller tidsperioder. Och de innehåller faktiskt sms-korrespondens. För mina kontakter med Jakob skedde väldigt mycket på sms. Och den pärmen som jag har framför mig, den heter Kräket 2016. Och det är arbetsnamnet som jag använde då ett tag för att hantera min frustration, kan man säga.
Pengarna som Anders Karlsson förde över till Jakob skulle bland annat gå till en vingård och till Jakobs påstådda cancerbehandlingar. Anders polisanmälde Jakob 2014, men han har fortfarande svårt att förstå hur allt egentligen gått till. Hur kunde han, som under en hel diplomatkarriär hanterat pengar och politiker, luras att tro att han skulle få ta över en vingård värd 80 miljoner kronor?
Jag råkade ut för en utmattningssyndrom helt enkelt, som slog till 2009. Och jag var ju tacksamt objekt då, därför att jag var ju, på grund av utmattningssyndromet så var jag helt väck, alltså nere i en väldigt djup depression. Sen hade jag under åren då lagt mig till med spritvanor som accelererade och som då hade blivit övermäktiga runt år och runt tiden 2010-2011. Det spädde han ju då på med att bära hit så mycket sprit som möjligt.
När Anders började dricka för mycket fyllde Jakob Anders källare med stora mängder öl och i garderoben ställde han in spritflaskor. Några veckor senare tog Anders kollegor med honom till en avvänjningsklinik i Helsingborg där han fick hjälp med sitt alkoholmissbruk.
Men hade Jakob fått sköta det alkoholmässiga så hade jag inte levt idag. Jag kan inte förstå hur folk kan bete sig på det sättet. Det är faktiskt nästintill omänskligt att bete sig så här.
Det Anders varit med om blev hans hemlighet. Ingen fick veta.
Jag hade ju förlorat allt jag hade förlorat all status. Men sen kom det då till en punkt när jag insåg att jag kunde liksom inte bära omkring på det här för mig själv. Alltså det fanns så mycket förtvivlan kan man säga uppbyggt inom mig så det måste komma ut.
Ja, det var vid ett årsmöte för 2 år sedan, en söndag eftermiddag.
Anders sitter i styrelsen i en förening som vill dra in fiberbredband till området runt Amunds Hylte. Föreningen har årsmöte på en bygdegård och Mette Adolfsson är en av styrelsemedlemmarna.
Allt eftersom lokalen töms så märker man på Anders att det är någonting. Och när den sista går ut så säger han att jag vill gärna att ni stannar kvar här så ska jag berätta en sak. En viktig sak. Och vi sätter oss ner och han tar lite tid på sig att hämta sig innan han liksom börja och prata. Vi har ju inte en aning om vad det är han ska berätta för oss. Han är tårögd, han darrar på rösten, han tittar ner och vi ser att det här är jättekämpigt för honom.
Och smärtan att berätta runt det var ju så stark så att jag kunde inte hålla mig från att gråta ganska vilt i samband med det.
Då berättade han sin berättelse då om hur han har dragits in i en härva av bedrägerier. Att han har litat på människor, känt sig trygg och uppskattad och inser till slut att han har blivit lurad på allt.
För mig var det väldigt viktigt att få ut det här. Alltså jag hade ingen uppfattning om att en förtvivlan som bara var så stark.
Alltså, jag har säkert gamla sms kvar där han skriver: snälla, snälla, jag ber av hela mitt hjärta, du kan väl hjälpa mig. Och väldigt artigt tillbaka när han har fått hjälp: tack, tack snälla för att du hjälper mig. Och så han har haft rätt mycket, både vett och etikett, samtidigt som han har då bedragit mig.
När Torgny kommer i kontakt med Jakob 2014 vet inte han att Jakob är en dömd bedragare som även utreds för nya grova bedrägerier. I början av 2015 erkänner Jakob i polisförhör att han har bedragit bland andra Anders Karlsson. Han blir nu misstänkt för brott på sannolika skäl. I det här läget skulle en åklagare kunna begära Jakob häktad, men så blir det inte och Torgny fortsätter för över pengar.
Han sa att jag lurar inte dig, utan hjälper du mig nu så när allt är färdigt så givetvis ska jag kompensera dig.
Torgny, som tror att Jakob heter Emanuel Angel och är Chalmers-student, gör över 400 banköverföringar på totalt 2,2 miljoner. Pengarna ska bland annat gå till vingården som Jakob i förhör har erkänt inte existerar. Torgny försöker förklara för Emanuel att han inte har mer pengar.
Oh, ja, han skrev, kallar mig för drama queen. Han kallar mig för idiot. Han kallar mig för massa annat. Och han hela tiden snodde han ju sig. Alltså han skickar ju bilder då i mobilen på vingården i Milano. Och ja. Sen sa jag till honom att mer eller mindre att nu måste jag få pengar. Punkt slut.
Samtidigt som Jakob låtsas vara en ensam Chalmers-student har han hittat på en annan karaktär, Hans Torstensson. Hans är krögare och bor i Stockholm. Hans har flera olika bankkonton med, som han själv säger, hur många miljoner som helst på. Andreas Arvidsson, Ljungbypolisen.
Målsägaren lånar ut pengar till den här personen då, som vi efterhand har tagit reda på inte finns uppe i Stockholm, utan det är ju en fiktiv person som Jakob har hittat på.
En äldre man som vi kallar Staffan kommer i kontakt med krögaren Hans Torstensson. Hans berättar att han behöver pengar för att få loss alla sina miljoner i Monaco. Staffan lovar att försöka hjälpa till och snart ringer det ständigt i hans telefon. Det är de två banktjänstemännen Klaus från Danske Bank och herr Schneider från Deutsche Bank som kräver pengar.
Och de här personerna då som utger sig för att vara banktjänstemän i Monaco och Danmark och Tyskland, det är ju också en del i vilseledandet från Jakob.
Staffan för över flera miljoner kronor till olika bankkonton och så tar han lån för att få ihop tillräckligt mycket pengar. När han börjar tveka blir han uppringd av krökaren Hans Torstensson som berättar att han är svårt sjuk. Han stönar i luren och sen plötsligt blir det tyst. Hans Torstensson har dött mitt under telefonsamtalet. En tid senare ringer en jurist från Monaco och berättar att Staffan ska få ärva 400 miljoner av den avlidne krögaren. Enligt juristen hade han över 1 miljard på 12 olika bankkonton.
Det är ett väldigt avancerat vilseledande då i bedrägeriet från Jakobs sida. Alltså det är fler personer inblandade som inte finns, som man säger. Sen om det är då, det finns bevisning att det är Jakob själv som har utgett sig för att vara vissa personer i telefon. Och på så vis då fått målsägaren att föra över pengar till Jakob.
Totalt för Staffan över 6,9 miljoner till Jakobs bankkonto. Samtidigt som polisen utreder Jakob för flera grova bedrägerier tillåts han att vara på fri fot. Under tiden som förundersökningen pågår får han alltså in mångmiljonbelopp från sina nya offer. I mars 2016 åtalar åklagare Sandra Rodin Jakob för grovt bedrägeri. Men hon vet inte att Jakob samtidigt håller på att bedra Staffan och Torgny. Rättegången ska hållas i maj.
Vi fick reda på från försvarens håll att det här troligtvis kommer att kunna ställas in.
Jakob har besökt psykiatrin i Ljungby som skrivit intyg på att han lider av svår klaustrofobi. Cellskräcken innebär enligt intyget att Jakob skulle ha mycket svårt att vistas i en rättssal.
Den första förhandlingen skulle ju vara i våren 2016 och bara några dagar innan den förhandlingen så kommer det ju ett läkarutlåtande från en överläkare som i detalj i princip skriver att den tilltalade aldrig i hela sitt liv kommer kunna befinna sig i en rättssal.
Rättegången ställs in. Jakob åker nu på en shoppingtur till Nordtyskland. Under sommaren 2016 rör han sig över stora delar av södra Sverige. I början av augusti tillbringar han en helg i Göteborg. Där shoppar han kläder på NKs Ralph Lauren-avdelning för 6 578 kronor. När han var i stan några veckor tidigare gick han på Casino Cosmopol och spelade för 140 000 kronor. Roulette är favoritspelet.
Sen ringde han rätt många nätter. Det var också mycket gråt och han mådde skit och han ville bara dö. Och han skulle ta liv av sig. Ibland han ringde och jag sa att nej, du kan inte få några pengar överhuvudtaget. Ja, då kom det här att då får jag gå ut och sälja min kropp. Och det var det värsta han kunde säga till mig. Så att då fick jag ju föra över lite till han. Och det värsta jag vet, det är lögner. Och är det något jag blir riktigt arg över så är det när folk ljuger. Och det är det enda han har sysslat med.
Torgny närmar sig den ekonomiska botten. Han säljer sin bil men det räcker inte. När hans barn tar examen saknar Torgny pengar till firande. Men Jakobs påhittade karaktär godtar inga ursäkter. Han behöver mer pengar.
Ibland kunde han ringa upp och bara... Ja, jag svarade. Sen la han väl sin mobil. Sen fick jag sitta där och höra medan han spydde. Sen kunde han ringa upp och var lite... Idag är jag förbannad. Och sen kunde han ju ringa mitt i nätterna när han mådde dåligt och bara ville dö. Men oftast var ju trevlig i telefon.
Sommaren 2016 genomför Rättsmedicinalverket en så kallad paragraf 7-undersökning av Jakob. I de hemligstämplade dokumenten skriver den ansvariga läkaren.
Vid tiden för bedömningen uppvisar Jakob inga symptom som juridiskt rättspsykiatriskt kan jämställas med en allvarlig psykisk störning i lagens mening.
Då var vi nog ganska eniga, både jag och ordföranden, att den här förhandlingen skulle genomföras.
I slutet av augusti 2016 börjar den uppskjutna rättegången mot Jakob. Han står åtalad för att ha lurat 7 målsägare på 9,5 miljoner kronor. Även hans fru åtalas för grovt penninghäleri. Jakob har berättat för Anders Karlsson att han heter Leo och är en cancersjuk italiensk modedesigner. Men till Växjö tingsrätt anländer istället en 29-årig arbetslös man från Ljungby.
Vi gör så att vi tar en paus till 10 igen.
Nej, jag ska förklara. Fan, men jag ska inte ge mig. men det gör ont i själen.
När Jakob samlat sig börjar han beskriva sitt liv poetiskt och sorgligt. Han berättar om en glaskupa fylld med snö som han levt i många år.
Du vet, en sån där kula med tomten man skakar. Det var mitt samhälle. Där det inte finns lagar och ingenting.
Alltså, där det inte finns lagar eller någonting. Mm.
Jakob berättar också om hur han förvandlades till Leo, den italienske modedesignern med vingården som inte fanns.
Nej, jag ska förklara. Vad var det jag skulle förklara?
Jo, om det här...
Hur den här Leo. När jag här domar, när jag sitter, så är det inte jag. Det är inte mitt personnummer, det är ingenting om mig. Förstår du? Jag är en helt annan människa. Det är som att Satan har skapat en ny människa.
Men du, när du hör Anders berätta om det här, och du har ju själv suttit här nu och berättat att du har ljugit för honom. Mm. Hur känns det?
Hur det känns?
Ja, hur känns det?
Nej, jag har inga skuldkänslor.
Du har inga skuldkänslor? Och hur kommer det sig?
För att det var inte jag.
Utan det var Leo. Mm.
Den pensionerade diplomaten Anders Karlsson påstår att Jakob har lurat honom på 6,1 miljoner kronor.
Jag kunde inte se att pengar skulle kunna bli ett problem, men det blev det. Utan jag tjänade ju massor med pengar som konsult och hade min fastighet dessutom. Så att jag grävs ju också av hybris och sen då liksom bara rasade allting ihop. Och då, ja, jag tappade kursen.
Har du några pengar idag?
Nej.
Har du skulder hos kronofogden?
Ja, till år 2020.
Det var nog det värsta att höra. Höra Anders exempelvis berätta att han från att ha varit i princip miljonär när han ringde mig och skulle komma och hämta utredningsmaterial som jag hade, så ville han försöka synka det med andra möten han hade i Växjö därför att han hade inte pengar att åka buss.
Bevisningen mot Jakob består till stor del av banktransaktioner och sms mellan honom och målsägarna.
Sådana här ärenden blir ju alltid svåra på det sättet att vad är anledningen till att man gjort en insättning? Jag menar, i visst fall kan det ju faktiskt vara så att nej, jag hade gett honom 100 000 kronor vad han än hade sagt för att jag tyckte så mycket om honom och därför förde jag över. Så därför så kan det ju vara en svårighet att bevisa att bakom varje insättning så finns det ett vilseledande.
Pengarna som Jakob misstänks ha lurat till sig har han spenderat på kasinospel, utlandsresor och påkostade nyårsfyrverkerier.
Vad går pengarna till?
Allt.
Vad är allt?
Jag lever loppan.
Lever loppan. Vad gör man när man lever loppan?
Lever livet.
Jakob riskerar nu lagens strängaste straff för grovt bedrägeri. Han erkänner delar av brotten och att det är han som har utgett sig för att vara Leo och den italienske stjärnadvokaten Florian Angel.
Gud, det var så mycket lugn så att jag vet inte ens själv vad jag sa.
Vem var det som kom med lögnerna?
Den här identiteten.
Leo. Mm. Leonardo. Den här stjärnadvokaten, eller stjärnis. Vem är det?
Det är jag.
Det var du. Hur gick det till när du blev den här stjärnadvokaten?
Jag pratade på engelska.
Du pratade på engelska?
Mm. Förlåt.
Du pratade på engelska. Och vem var det du ringde upp?
Anders.
Och vad sa du då på engelska?
Jag hade en stjärnadvokat.
Den 19 september 2016 kommer domen.
Han dömdes till den större, de mesta av de åtalspunkterna som jag hade åtalat för, och han dömdes till 6 års fängelse.
Ja, det kändes okej på det sättet att det var ju maxstraff. Och enligt mitt sätt så förtjänade han det och mer till. Så att, alltså, jag protesterade inte mot den här 6-åriga domen. För så som lagarna är skrivna så var det rimligt, tyckte jag. Särskilt då som domen var väldigt tydligt utformade om hänsynslösheten i brottet och den fullständiga avsaknaden av medkänsla för andra människor.
Utöver fängelsestraffet ska Jakob även betala skadestånd på 7,2 miljoner till målsägarna. Kristin Blomqvists mamma lurades av Jakob redan 2008.
Jag hoppas att de kan få tillbaka en del av pengarna i alla fall. Förhoppningsvis. Och jag hoppas att han inte kan lura fler.
Kan väl åka dit där Jakob bodde på den här tiden.
En knapp timmes bilfärd från Anders Karlssons hem ligger Ljungby. Här bodde den dömde bedragaren Jakob tillsammans med sin fru. Tingsrätten dömde även henne för grovt penninghäleri.
Nu svänger vi in mot bostadsområdet. Så i det huset här bodde de. Ja, det var en trappa upp där de här huslägenheterna framför oss, eller fönsterna framför oss, där det ser ganska tomt ut nu. Tre rum och kök och stilen var lite pompös då med dyra möbler och sånt. Lite glittrigt kanske.
Vid E4, några kilometer från Jakobs lägenhet, ligger shoppingområdet Ljungby Stopp. Det är hotell, bensinmackar och några större butiks- och restaurangkedjor.
Nu befinner vi oss utanför McDonald's i Ljungby, som var ett sånt där tillhålls- eller ställe som vi ofta kom till tillsammans med Jakob och hans släkt också. Det var ett frekvent ställe att besöka.
Minns du någonting av vad han brukade äta när ni var här?
Ja, glass i alla fall på, som efterrätt eller ibland enda målet. Det var vanligt.
Den 22 september 2016, 3 dagar efter att Jakob dömts till 6 års fängelse, svänger in en bil på McDonald's-parkeringen.
Har man inte lyft på ögonbrynen innan så gör man det definitivt där.
En man kliver ur bilen och går in på restaurangen. Han beställer mat för 79 kronor. Det är Jakob.
Släpper man ut en sån här person vind för våg?
Växjöpolisens bedrägeriutredare Andreas Jörnefelt.
Så är det ju så att det ligger nära till hans att tro att det kan komma nya brott. Alltså. Tyvärr så är det så.
Jakob har överklagat sin 6-årsdom till hovrätten. Men åklagaren har inte begärt honom häktad. Och Jakob är därför på fri fot. En kort tid efter domen hittar Jakob på ännu en karaktär. Den föräldralöse Oliver. På nätforumet Cruiser berättar han att hans farmor i Grekland har dött. Och att han behöver pengar för att få loss hennes arv. En vingård. Jakob får en man i Västsverige att föra över mer än 600 000 kronor. Varken polisanmälningar eller fängelsedomar ser ut att stoppa Jakob. Jag vet inte om du ser härifrån. Vad har vi för datum här?
2016-09-19.
Så 2016-09-19 är alltså dagen som han dömdes där till 6 års fängelse.
Just det, det har du rätt.
Diplomaten Anders Karlsson får för första gången reda på vad Jakob gjorde på sina bankkonton samma dag som han dömdes till 6 års fängelse.
Själva domsdagen så var det då uttag från det här kontot med 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. 300 000 uttagna i post om 10 000 och sen följer de mera samma dag. Då var vi uppe i?
300.
310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400. Okej. Okay. 520, 530, 540, 550, 560. Ja, nu är vi, det är väl slut på den 19 september 2016. Och det gör samma dag som domen faller mot honom. Det här döms till 6 års fängelse. Ja. Jag är lite chockad av det här för att jag inte sett det förut. Men att samma dag som domen föll och... ja.
Jag tycker att det är ett jättedåligt rättsväsende som inte fungerar. För han har varit i rättegång alltså. Han skulle inte få vara fri.
När Torgny började bli bedragen av Jakob var Jakob redan misstänkt för flera grova bedrägerier. Det visste inte Torgny. Han förde över 2,2 miljoner till Jakob. En del av överföringarna gjorde han samtidigt som tingsrättsförhandlingarna pågick och även efter att domen kom.
Och jag menar, han höll ju på att berätta redan innan han var i de här rättegångarna. Så höll jag ju på ändå. Så jag tycker egentligen på något sätt att vi som är brottsoffer, för här har man ju klart gjort ett fel. Och här skulle staten eller vem som helst gå in och ersätta oss. För det är för jävligt att han har kunnat fortsätta.
Första gången Jakob dömdes för bedrägeri var i slutet av 2011. Då dömdes han till skyddstillsyn. När han kort därefter polisanmäldes för nya grova bedrägerier begärde aldrig åklagaren att han skulle häktas. Vid samma tid blev Anders Karlsson ett av Jakobs nya offer och lurades på flera miljoner kronor.
Om man då hade gått tillbaka den här skyddstillsynen och tagit den på allvar, då hade man ju häktat honom för att utreda det här anmälda bedrägeriet eftersom han stod under skyddstillsyn. Det är ju den enda rimliga tolkningen av att stå under skyddstillsyn om man är misstänkt för att bryta bort så ska man häktas. Men här gick han ju då fri och lurade av mig alla mina resurser och han levde som en kung.
Det är flera olika åklagare som har varit inblandade i utredningen av Jakobs bedrägerier. Men sen slutet av 2013 är det kammaråklagare Sandra Rodin som lett förundersökningen.
När jag tar över ärendet kan ju inte jag göra en bedömning att han ska frihetsberövad när det har varit en kollega som har haft ärendet i nästan 1,5 års tid och denna inte har gjort bedömning att den ska frihetsberövad. Det fanns ju inget nytt som hade kommit när jag tog över det.
Och varför kan inte du göra en annan bedömning än din kollega?
Därför att vi överprövar aldrig vi får inte överpröva varandras beslut om det inte har kommit något nytt.
Men 2014 kom det in en ny polisanmälan mot Jakob. Det var Anders Karlsson som anmälde att han blivit lurad på 6,1 miljoner kronor. Inte heller vid det tillfället häktades Jakob.
Alltså i rättsprocessen har ju mött en överman i den här bedragaren. Det är ju uppenbarligen myndighetsfel. Och det är ju uppenbarligen att rättssida på det här måste sökas inom myndigheterna. Man har inte gjort sitt jobb, man har inte stått upp för sina medborgare och man har framförallt inte brytt sig stått upp för brottsoffer. De har man behandlat som skyller själva. Ni har inget hos oss att göra. Ni är fullständigt ointressanta för oss.
Kammaråklagare Sandra Rodin har aldrig begärt att Jakob ska häktas. Dels eftersom hon menar att hon till en början inte kunde visa på att Jakob var misstänkt på sannolika skäl. Och dels eftersom hon menar att det var svårt att hävda att Jakob riskerade att återfalla i nya brott. Trots att det hade kommit in flera anmälningar mot honom under utredningen.
Ja, det var rätt beslut. Det var rätt beslut med utgångspunkt att jag tog över den. När det hade gått en ganska lång tid under förundersökning och sen så enligt mig så hände det inte tillräckligt med saker under de 2 åren som gjorde att jag gjorde en ny bedömning. Nej.
3 månader innan rättegången kommer ett brev till tingsrätten i Växjö. Det är ett yttrande från kriminalvården som skriver att det är hög risk att Jakob återfaller i brott. De hänvisar till att en del av de nya misstänkta bedrägerierna, som nu är ännu mer omfattande än tidigare, har genomförts samtidigt som Jakob stod under skyddstillsyn. Anders Karlsson, som förlorat över 6 miljoner kronor, läser ur dokumentet för första gången. Det är daterat till den 1 juni 2016.
Då skriver man bland annat, och det här då 3 månader före tingsrättsbehandlingen. Med tanke på ovanstående föreligger hög risk för återfall i likartad brottslighet. Därmed finns ett övervakningsbehov. Ja, det är chockerande måste jag säga. Att läsa det här, det är chockerande. Det var ju ingen som brydde sig om det. Jag tycker att det känns det fel.
Hur då?
Alltså när det kommit in ett sånt här utlåtande så måste man ju ta det på allvar. Då måste man se att det här med risk för återfall i likartad brottslighet, det innebär ju att det är omedelbart häktningsbehov.
För det står i klartext här att det är hög risk för återfall. Och ändå släpper man han fri.
Och det här utlåtandet är ju från 1 juni 2016. Hur många månader efter det här utlåtandet förde du över pengar till Jakob?
Det gjorde jag ända fram till slutet på maj 2017 eller början på juni 2017.
Så ja, nästan ett år helt enkelt efter det här från kriminalvården.
Ja. Och jag tycker att det är för jävligt. För det står i klartext. Och ändå låter man den.
Men enligt åklagare Sandra Rodin är kriminalvårdens yttrande inte relevant för bedömningen om en person ska häktas eller inte. Hon tycker att hon gjorde rätt i att inte pröva frågan om häktning.
Det är väl klart att med facit i hand så fanns det en jättestor risk, men just då gjordes den här bedömningen.
Var det rätt bedömning tycker du?
Ja, det är jättesvårt att svara på. Jag kan inte säga att jag skulle ha gjort annorlunda, nej.
Samtidigt som han döms till 6 års fängelse där, så samma dag så kan han sitta och föra över. Jag vet att han gör överföringar på 100 000-tals kronor samma dag som han får den här domen. Jag förstår inte riktigt hur det kan bli så.
Nej. Det skulle i så fall varit att man då i sittande rätt skulle begära honom häktad vid förhandlingen för att det fanns en risk för att han skulle fortsätta sin brottsliga verksamhet. Ja, jag tror inte att han skulle ha blivit häktad ändå vid det tillfället, nej.
En av de målsägarna som jag har pratat med från den här andra omgången tycker jag att liksom, här har rättsväsendet begått ett fel och man borde liksom kompensera honom och de andra målsägarna för att det har blivit så här. Vad har du liksom att säga till honom?
Ska vi låsa in folk som vi kanske tror ska fortsätta begå brott? Nej, det hade inte känts rätt. Det ansvaret kan inte vi ta.
Du såg inte en större risk än så för att han skulle begå nya brott, trots att det liksom under en period på några år här hade inträffat flera brott?
Nej, jag kan inte svara på den frågan. Alltså, vi sitter ju inte med någon kristallkula och kan berätta hur personer kommer bete sig i framtiden.
Men nu vet vi liksom inte hur domstolen hade ställt sig till ett sånt yrkande om häktning eftersom den frågan nu då aldrig har prövats. Vad tänker du om det?
Nej, fast det är ju jag som prövar om jag ska begära någon häktad. Och den prövningen gjorde jag ju och kom fram till att det inte skulle göras. Ja.
Men det känner du dig bekväm med fortfarande?
Nej, bekväm så kan man inte... Alltså vadå? När man vet att han återföll så snabbt efteråt och... Alltså det känns ju skittrist mot de målsägande som blir utsatta, om man säger, andra omgången. Självklart. Det är otroligt beklagligt att han lyckades fortsätta att vilseleda folk. Men jag är fortfarande av den åsikten att jag hade inte fått honom häktad. Och då tänkte jag inte heller begära honom häktad.
Alltså de här brottslingarna, de gömmer sig ju också bakom de här formella strukturerna som vi har med polis och domstolar och högtravande språk och ditt och datt. Men jag tror att man bara ger upp innan man börjar tänka på det. Man kanske knyter näven i fickan och säger det för jävligt. Träffar det någon av dem som drabbades i den här senaste omgången av rättsfall som sa att ja, hade polisen gjort sin sak så hade jag haft alla mina pengar kvar. Och det är helt riktigt.
Ljungby, tidig morgon den 8 juni 2017. Det är ungefär 9 år sedan Jakob satte igång sin omfattande bedrägeriturné och knappt 9 månader sedan han dömdes till 6 års fängelse. Han är fortfarande på fri fot. För ungefär 3 veckor sedan fick polisen i Ljungby in en ny anmälan mot Jakob. Den gjordes av Staffan efter att han hade fått information om att Jakob är en dömd bedragare. Polisen i Ljungby planerar ett tillslag mot Jakob, hans fru och hans svärmor. En gryningsräd.
Vi började ju ganska tidigt och vi var ett 15 poliser som vi hade samlat ihop till en mindre insats den här morgonen.
Polisassistent Andreas Arvidsson.
Det var poliser från Växjö och Kristianstad som var med. Och även Ljungby då givetvis. Där man hälsar på varandra och så man vet vilka man ska jobba med under dagen. Sen läggs det upp någon mindre taktik. Alltså några som man vet vad man ska göra när man väl står vid ytterdörren och knackar på.
Den samlade styrkan ska slå till mot 2 olika bostäder.
Så då åker man ut till de här 2 adresserna. Och vi har ju radiokommunikation så jag hör ju vad som händer och sker. Och får ju ganska snabbt, när de har gått in på de 2 olika adresserna så får vi snabbt reda på att samtliga 3 var hemma som vi skulle hämta in. Sen blev det transport för samtliga 3 till Växjö.
Jakob, hans fru och hans svärmor grips och anhålls. Några dagar senare häktas Jakob. För första gången i sitt liv. Bedrägeriutredaren Andreas Jörnefelt vid Växjöpolisen som har jobbat med fallet i flera år tycker att Jakob skulle ha häktats långt tidigare. Redan 2013 när han förhördes och var misstänkt för nya grova bedrägerier under skyddstillsynen.
Ja, för mig är det helt naturligt att en person som begår den här typen av grova brott ska vara frihetsberövad. För att man utsätter så många människor för så fruktansvärda öden här. Att det hade varit helt naturligt, tycker jag.
När Jakob dömdes till 6 års fängelse i tingsrätten fanns det ännu starkare skäl för häktning, enligt Andreas Jörnefelt.
Jag ser att många människor har blivit väldigt hårt drabbade. Och det vore väldigt, väldigt trist att se att fler människor blir hårt drabbade när polisen och rättssystemet sitter med facit i hand 6 år i tingsrätten.
Under 6,5 års tid lurade Jakob 8 personer. Totalt handlade det om överföringar på 19 miljoner kronor. I december 2017 döms Jakob för merparten av bedrägerierna till sammanlagt 6 års fängelse och straffet verkställs. Hans fru och svärmor döms för grovt penningtvättsbrott i samma fall. Målsägarna har inte fått tillbaka sina pengar.
Och jag menar 19 miljoner. Att man skiter i då och säger att man inte kan spåra dem, det är något som inte stämmer. För kan de spåra att jag har fört över dem till Jakob och han minuten efter har fört över dem till sin svärmor och hon minuten efter har fört över till sin dotter. Och dottern i nästa minut har fört över till någon annan. Då kan man spåra även övrigt av slutdestinationerna på de här miljonerna. Jag tycker inte att det är okej.
Okay. Alltså, penningtvättsgruppen som sitter nere i Malmö och utreder sånt här dagligen.
Andreas Arvidsson, Ljungbypolisen.
De har ju liksom gjort bedömningen att de har inte hittat några större summor som tillhör Jakob själv. På hans konton, hans privata konton på banker och hans konton på olika spelbolag. Sen var de pengarna har tagit vägen, det är, med största sannolikhet så är de väl bortspelade.
Och du hör att han ska ha spelat bort alla de här miljonerna? Nej, det tror jag inte på alltså. De här spelbolagen alltså, om du nu betalar med kort eller vad du nu betalar med så kan de ju se transaktionerna. Att här har kommit in, här har spelats för 50 000. Men inget sånt presenteras ju. Jag tycker att det är lite att håna oss som har blivit bedragna. Att nu, precis som kungen sa, nu vänder vi blad. Så känns det. För jag tror inte pengarna är konsumerade. Det känns skit, det gör det. Det är en tragedi, alltså. Det är en jättetragedi. Jag får ju nu sälja mitt livsverk. För det här är mitt livsverk. Jag har lagt flera tusen arbetstimmar här. Men som sagt, jag har inte Robo kvar, utan jag får sälja, flytta och sätta mig i en liten lägenhet. Allt på grund av honom. Sen har verkligen gjort mitt liv till ett helvete.
Jakob avtjänar nu sitt fängelsestraff. I ett brev menar han att han är oskyldig. Han skriver: "Jag har aldrig lurat dem. Jag har levt ett tragiskt liv och vill vara i fred. Du kan ändå inte hjälpa mig." Diplomaten Anders Karlsson förlorade runt 6 miljoner kronor i bedrägeriet. Han har inte fått tillbaka några pengar. Men i drängstugan i Amundshylte har han vid sidan om alla pärmar som handlar om fallet upprättat en ny.
En pärm som heter Åter till livet, som jag gjorde då när, för ett år sedan så blev jag frisk från min depression, min stora depression. Så då började jag planera mitt nya liv. Så då upprättade jag en pärm som heter Åter till livet.
I stugan har bedragaren Jakob lämnat flera spår efter sig. Två gåvor.
Ja, han köpte en soffgrupp och köksbordet som vi sitter vid just nu. Och det skulle då den här stjärnadvokaten ha inhandlat i Italien och transporterat hit till väldigt höga kostnader. Sen flagnade ju den historien lite grann när jag fick en sån här hemskick av annonser som man får från möbelhandlare runt om här i Sverige. Det är exakt samma möbel dök upp för 3000 kronor eller något sånt. Så här är den sån här svart vinkelsoffa med en huvudsoffa och två flyglar, om man säger så. Men den är ju långt ifrån det som Jakob påstår att den var. Så det var som allt annat. Lögn och bedrägeri och Jakob som spindeln i nätet som skickligt spelar ut alla. Jag måste säga att jag beundrar hans enorma kapacitet att hålla så många lögner i luften på en gång och få det att låta så verkligt. Folk kan skratta åt mig och det ska man säkert göra för att jag gick på allt det här, men det här är en oerhört skicklig person. Om han hade använt sina förutsättningar på ett vettigt sätt så skulle han antingen vara en oerhört framträdande artist eller en väldigt mycket skicklig person i näringslivet. Nu är han ju bara destruktiv och bara sprider förstörelse runt sig. Och det är ju beklagligt. Han har ju oerhörda talanger. Mm.
Du har lyssnat på den avslutande delen av Ljungbybedragaren, en P1-dokumentär i två delar av Henrik Svensson. Producent Magnus Arvidsson. Slutmix Fredrik Nilsson.